Det här är P1, Sveriges Radio.
Hur försiktiga bör medier egentligen vara under de första skälvande timmarna av en historisk händelse?
Jag tycker att det hade varit värre om vi hade gått ut och sagt att det var ett mordförsök på Trump och sen visade sig att det inte var det.
Om en AP-fotografs bild som redan skrivits in i historieböckerna.
He seems almost colossal in his presence.
Och så del 3 av mediernas sommarserie. En berättelse om traktorer som får en oväntad vändning.
Det är väl det värsta jag har gått igenom kanske i mitt liv.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Fanny Hedenmo. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna, som idag börjar i förra veckans stora nyhetshändelse. Bara månader före det amerikanska valet, ett mordförsök på en presidentkandidat, mitt framför världens ögon. Redan minuter efter händelsen fylldes sociala medier av videoklipp. Ljudet av skott hörs och publikens skrik. För världens medier började nu en febril aktivitet att verifiera och rapportera vad det egentligen var som hade hänt. Var det verkligen skott som hördes? Och om det var det, var det verkligen Trump som var måltavlan? Att inte okritiskt sprida vidare overifierade uppgifter är en journalistisk dygd, i synnerhet i akuta situationer. Men den här försiktigheten skulle komma att möta hård kritik i sociala medier. Reporter här är Freddy Rammel.
Jag tror att vi fick väl de första rapporterna där kring 12:30 på natten, och då hade vi 3 personer kvar på redaktionen, och sen så hade vi 3 personer också på plats i USA. 2 reportrar och en fotograf.
Anna Åberg är redaktionschef på Dagens Nyheter. Men hon är också människa. Och människor behöver ju en god natts sömn. I synnerhet en lördag i juli.
Jag sov just när det här hände. Men som jag förstått i efterhand då, så det var svårt att få fram information under ganska lång tid där på natten. Och som sagt att få ganska få personer i tjänst.
Dagens Nyheter publicerar sin första text om händelsen 00:39, natten till söndag. I artikeln slår man i det här skedet inte fast att det rör sig om ett mordförsök på Donald Trump. Däremot att Donald Trump evakuerats från scen och att höga smällar hörts.
Det är inte helt lätt att bekräfta att först och främst att det verkligen var skottlossning. Det är också troligt utifrån vad man liksom ser och hör på videorna som cirkulerar. Men att Trump var måltavlan kan vi inte helt klart slå fast i ett tidigt skede. Och inte heller hur han har skadats, alltså om han har träffats av en kula, vilket det ju visar sig att han har. Eller om han har skadats liksom när han dras ner där på scenen.
DN flyttar snabbt över sin rapportering till ett liveflöde. Och det ska dröja ett tag innan väsentliga fakta helt kan bekräftas. Men samtidigt som de och andra medier jobbar med att verifiera uppgifter och uppdatera nyheten löpande, pågår spekulationerna för fullt och utan filter på sociala medier. Det slås direkt fast att det rör sig om ett mordförsök. Det diskuteras vem skytten kan tänkas vara och vilket motiv som kan tänkas ligga bakom. I ett skede hängs en man som hävdas vara vänsterextremist ut som mördaren. Men bilden visar sig föreställa en italiensk sportkommentator. Sociala medier rör sig i racerfart. I etablerade medier så går saker och ting långsammare.
Säg att det kanske är kring 2 till 3 timmar efter vi började rapportera. Och det är egentligen när Trump bekräftar att han har träffats av en kula. Då har vi liksom det väsentliga som vi kan berätta. Så att han har blivit skjuten, han har träffats men är inte allvarligt skadad. Och det troliga då att han också var måltavlan, så att vi kan kalla det för ett mordförsök.
Men DNs första artikel om händelsen, den som publicerats några minuter efter att de nåtts av uppgifterna och som fått rubriken Trumps tal avbrutet, evakuerades från scen, skärmdumpas och används i flera inlägg som exempel på medial mörkläggning.
Där man då vill göra gällande att DN inte vill berätta vad som har hänt, eller att inte ens när liksom Trump blir skjuten kan man säga att det är ett mordförsök på Trump och sådär.
I de första liksom klippen som sprids på sociala medier så hör man ju tydligt att det är någonting. Alltså man hör ju vad som låter som skott åtminstone. Kan det vara så att ni var lite väl försiktiga i eran vinkel precis där i början? Eller vad tänker du om det?
Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det hade varit värre om vi hade gått ut och sagt att det var ett mordförsök på Trump. Och sen visade det sig att det inte var det, utan att det var något annat som vi hörde som smällar, och att han sen skadades när han drogs ner av säkerhetspersonalen. Det hade varit liksom värre än att vi är lite långsammare än de som tycker sig kunna slå fast saker liksom i sociala medier. Men att när vi publicerar så är vi säkra på att det vi publicerar faktiskt är korrekt och sant.
Anna Åberg medger dock ett fel som DN gjorde där i början. Att den första publiceringen var en egen artikel som dessutom låg under betalvägg.
För det kan man också se på den där skärmdumpen att man inte ser hela artikeln. Och det är, i den här typen av händelser så brukar vi inte lägga dem bakom betalvägg, just för att man ska kunna ta del av liksom all väsentlig information. Så det kan ju också göra att man missar liksom den typen av information som faktiskt fanns med redan i den första publiceringen om att Trump ser ut att vara skadad och att det har rapporterats om höga smällar då under talet.
I USA händer något liknande. Men måltavlan för kampanjerna på sociala medier är då istället tv-kanalen CNN. En skärmdump av deras första publicering av händelsen blir viral. De väljer nämligen en rubrik som så här i efterhand, med facit i hand, ser riktigt märklig ut.
Look at this headline. Secret Service rushed Trump off stage after he falls at rally. Falls.
Vi hör programledaren Gabriella Powers i högerkanalen Sky News Australia.
The next headline I saw, Trump injured in incident at rally. Incident. It was an assassination attempt.
In hindsight, it looks weird for CNN to say that Trump fell on the stage.
John Alsop är journalist och bevakar mediefrågor för Columbia Journalism Review.
Could they have used a different word even in the moment than that particular one? Possibly. But they couldn't have said, you know, a guy on an adjacent building with an AK-47 or an AR-15 or whatever gun it was has shot at Trump 30 seconds after it happened, because no one knew that at the time.
Han betonar att utpräglade högermedier som är tydligt Trump-vänliga gick ut med felaktiga uppgifter under de första timmarna.
You know, even right-wing sources who are favorable to Trump generally were saying, you know, about half an hour afterwards on social media, I think, that he had been cut by a piece of glass from a teleprompter. That turned out to not be true.
Ja, att Trump skulle ha skadats av glassplitter visade sig vara osant.
But like, you know, that was plausible at the time.
Den bästa strategin under en så här stor händelse är nog ändå att vara väldigt försiktig med detaljer innan man får det helt bekräftat, säger John Alsop. Även om försiktigheten i efterhand kan se överdriven ut.
It was entirely appropriate in that period to be very very cautious, because there are always things that look like they are very clear cut in these moments that turn out to not be, you know, with hindsight.
I efterspelet av mordförsöket på Donald Trump har etablerade medier i USA hamnat i fokus. Direkt efter skjutningen spreds filmklipp på Trump-supportrar som skärrade gick fram till den samlade pressen på plats i Pennsylvania och pekade finger. Sa att det här var medias fel, för all den negativa rapportering de gjort om Donald Trump. Det här synsättet fick medhåll från flera republikanska politiker och tyckare. Media har varit med och trissat upp stämningen kring Donald Trump som ett hot mot demokratin och är därför indirekt medansvariga för mordförsöket, var budskapet. Att angripa medier på det sättet efter en sån här händelse är väldigt cyniskt, säger John Alsop. Dessutom är det två parallella spår av mediekritik här som inte riktigt hänger ihop. Å ena sidan kritiseras nyhetsmedierna för att vara för oförsiktiga och för hårda mot Trump. Men å andra sidan för att vara för försiktiga och fega.
They were essentially saying, on the one hand, we think the media has been really reckless and over the top in saying that Trump's a threat to democracy and a fascist, the media should be more careful. And then when the media is more careful, making sure it's not reporting things that haven't been confirmed, then these same people attack the media for... Well, they're not attacking them explicitly for being overly cautious, but they are effectively attacking them for being overly cautious.
En annan aspekt, säger John Alsop, det är att den hårda och svepande mediekritiken som framförts i USA i efterspelet av mordförsöket har ackompanjerats av delandet av de redan historiska bilderna som togs under händelsen. Bilder som tagits av professionella fotojournalister från etablerade nyhetsorganisationer. John Alsop säger att det nästan var som en utomkroppslig upplevelse att se de där bilderna.
As cliched as it is to say it, I think it really is true. It felt like looking at an image of history unfolding, you know, right in front of us.
Och det är i synnerhet en bild som bara minuter efter att den kablades ut från nyhetsbyrån AP fick enorm spridning.
I thought this is an instant iconic image, and that phrase and that standard of visual doesn't happen very often.
Eric Busey är professor i strategisk kommunikation vid Texas tekniska universitet. Hans omedelbara reaktion var att jämföra den här bilden med andra historiska skeenden som fångats av en kamera.
You think of John F. Kennedy Jr. saluting his father's coffin going by in D.C. for the funeral of John F. Kennedy. You think of Vietnam girl being attacked by napalm during the Vietnam War. You think of the flag being raised in the U.S. In the wake of 9/11 by the firemen.
Bilden med stort B tas av AP-fotografen Evan Vucci. När skotten viner genom luften fattar Vucci ett instinktivt beslut. Han kastar sig fram mot podiet där Trump tagit skydd under talarstolen. Och när säkerhetsvakterna reser sig för att skyffla Donald Trump bort från platsen och i säkerhet. När Trump frågar om sina skor. Och sen säger, vänta, vänta. Tränger sig fram genom muren av vakter och reser knytnäven i luften. Då.
First of all, you have to realize it's shot from an up angle. So Vucci's down on the ground or much lower than Trump. So there's a towering figure of Trump emerging into the skyline. So he seems almost colossal in his presence.
Över deras huvuden en klar himmel. Och där mot den blåa fonden vajar en gigantisk amerikansk flagga.
It's like a giant moon that you can't miss.
Donald Trump är skjuten. Blod rinner från hans öra. Men han ser inte ut som en man i behov av vård, säger Eric. De svartklädda säkerhetsvakterna får en helt annan symbolisk roll i bilden.
It's not hospital workers around a patient. This is more a Praetorian guard around an emperor, symbolically.
Och det intressanta, säger Eric Busey, är att den rörliga videon av förloppet och Evan Vucis stillbild talar delvis olika språk. I videon ser Trump ibland chockad ut. Han är tagen av stundens allvar. Men i bilden är han precis den presidentkandidat som han alltid velat porträttera sig som, säger Eric Busey.
You know, I'm strong. I'm the bold, brash leader. I'm patriotic. I've got you. So if you support me, I'm gonna weather the storm of the world out there and I'm gonna fight on your behalf, even if I have to take a bullet for you. Now, he doesn't say that literally, but it, I guess, communicated more effectively than he ever could have said it.
Och Donald Trumps eget läger verkar snabbt ha insett den potentiella sprängkraften i AP-fotografens bild. Det dröjde bara timmar innan bilden trycktes på t-shirts och såldes online. Och knappt ett dygn efter skjutningen skickades ett kampanjmejl ut från presidentkandidatens egen stab. Mejlet innehåller bara bilden i svartvitt. Och ovanför i stora bokstäver, never surrender. Ge aldrig upp. Men frågan är, hur stark den än är, kan en bild tagen av en journalist verkligen ha den politiska sprängkraft som media gjort gällande under veckan? Nja, säger Eric Busey.
You know, The one photo of Vietnam girl didn't change the Vietnam War and didn't change any U.S. policy towards that. So this is likely not to have any real tangible kind of directional effects in the election.
Men bilden på Trump kan ändå svetsa samman hans supportrar, tror Eric Busey.
What it does is it serves as a rallying point. It's uniting and it's invigorating.
Kanske är det absolut starkaste budskapet i bilden, enligt Eric Busey, att den visar hur Donald Trump är när han agerar helt och hållet på instinkt. Höjer näven mot publiken, mitt under pågående mordförsök. Det finns en slags ödets ironi i att den mainstream media som Trump så ofta ger sig på nu gett honom något som inte går att köpa för pengar. Ett förevigat ögonblick av total äkthet.
Because of the immediacy, the trauma, the urgency and the threat of this scene, I have to conclude this was authentic Donald Trump. This is who he is.
Nu ska vi bläddra oss igenom några kortare medienyheter från veckan som gått.
En kriminalreporter på Dagens Nyheter förekommer i en förundersökning kring en person med kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot. Det var Expressen först med att rapportera om. Reporten har satt in 150 000 kronor på ett konto som tillhör en misstänkt knarkkurir i Örebro och märkt insättningen med renovering. Men någon renovering har inte skett och till Expressen säger DN-reporten att hen har blivit lurad. Det finns inga brottsmisstankar mot reporten, men frågetecknen är många. Och reporten utreds nu internt av redaktionen och har tagits ur tjänst. Den amerikanska Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich dömdes igår till 16 års fängelse i en rysk domstol. Gershkovich greps i mars i fjol och anklagades för spioneri. Rättegångarna har hållits bakom stängda dörrar och inga bevis som stödjer anklagelserna har offentliggjorts. Och så ett förtydligande. I förra veckans medierna sändes ett reportage om hur en berättelse om en antisemitisk händelse på en grundskola i Göteborg återgavs okritiskt på svenska ledarsidor. En av tidningarna som nämndes i reportaget är Svenska Dagbladet, som också valde att avpublicera sin text. I reportaget framgick dock inte att Svenska Dagbladets nu borttagna text inte innehöll samma utpekande detaljer om barnet som på andra ledarsidor. I texten fanns dock en blå länk till ett anförande i Almedalen där flickans namn och flera detaljer nämndes. SvD kontaktades inte av oss på medierna förra veckan, vilket borde ha gjorts. Vi har i veckan framfört flera frågor kring Svenska Dagbladets publicering om händelsen och gett dem möjlighet att svara på dessa i veckans program. Men redaktionen har avböjt att medverka.
Och nu till det tredje avsnittet i vår sommarserie om världens mest nischade medier. Vår reporter Robin Jonsson har tagit rygg på tidningen Traktor Power och åkt till Väring, skådeplatsen för en helt ny traktorfestival. Det blir slitstarka kedjor, dieselrök och en berättelse som får en högst oväntad vändning.
Nästan alla i Sverige undviker rökiga dieselmotorer, oljiga motordelar och grus som sprutar åt alla håll. Nästan alla väljer att köra runt ett hål fyllt av lera, jord och vatten om de får välja. Nästan alla tänker att det bara finns en sorts gyttja. Nästan alla.
Blandningen i den här jorden är ju alltså en komponent för att få det. Och det ska inte slira och det ska ändå dra.
Det är inte vilken gegga som helst.
Nej, 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 nej.
Det här är Lillen. Han hjälper ett gäng ungdomar att arrangera en traktortävling. Och idag har jag blivit inbjuden av tidningen Traktor Power till att tillbringa dagen här i Väring utanför Skövde. På en lerig åker berättar hängivna organisatörer om den nya traktorpulling-tävlingen som går av stapeln i sommar. Månader av planering, specialbyggda däck
och slitstarka kedjor.
Egentligen kommer ju det här ifrån att min häst är mycket starkare än din häst. Och det var ju så man började med att testa då. Och sen blev det traktorer. Min traktor är mycket starkare än din traktor. Ja.
Så bara så att jag förstår, jag är ju lite nybörjare här. En traktorpulling är alltså två traktorer som drar åt olika håll?
Nej, okay. En traktor. Så kopplar, backar in till den här stora släden som du har tittat där inne på. Och den, då får han en grön flagg att starta och så börjar han att dra. Och släden går bara tyngre och tyngre och tyngre och tyngre.
Jag heter Erik Andersson och jobbar för tidningen Tractor Power.
Journalisten Erik Anderssons väg till Tractor Power har varit krokig. Han har kört lastbil, jobbat på bibliotek och varit på SVT. Men det är en sak som driver honom.
Det måste vara roligt. Jobbet måste vara roligt. För att man spenderar så otroligt mycket tid på jobbet. Så det, för mig har det alltid varit viktigt att ha ett kul jobb.
Tidningen Tractor Power startades 2003 av Kenneth Fransson. Och redan från början finns några nyckelord. Det ska vara dieselrök, fart på hjulen och även tilltala yngre läsare. Tractor Power skyr inte färgglada typsnitt. Stavningen får gärna amerikaniseras då och då. Ett extra utropstecken syns här och där. Äkta gjutjärnsjournalistik, som de säger själva.
Tidningen Tractor Power omfamnar det som är lite ful kultur. Det är inte det finaste, utan det får gärna vara lite fult. Det får gärna vara lite ful layout. Det får gärna vara lite töntiga uttryck.
Vad är det som är så kul med traktorpulling då?
Ja, men det brötar och dönar lite och det, den här biten och det ryker lite och så där. Jag tycker det är roligt, du vet. Det är godna, du vet. Sen ser man vad grejerna går för.
På traktorfestivalen i Väring kommer det finnas musik, traktorpulling och gardenpulling med mindre traktorer för barn. Organisatörerna visar oss en vackert inredd lada inspirerad av en amerikansk diner, full av maskiner och amerikanska bilar. Det är här en eventuell afterpullfest kommer att äga rum. Jag är inte helt säker på att jag är rätt virke för att delta.
Finns det eldrivna traktorer? Vad tycker man om sådana?
Nej, det vill vi inte.
Nej, det vill vi inte ha några eldrivna traktorer. Det ska ryka lite.
Tror jag, förlåt, jag petar på någon nerv här.
Nej, man ska ju aldrig säga aldrig, naturligtvis. Så är det ju. Men det är ju en del av sporten. Det är ju de här få sekunderna som det dånar och ryker till lite.
Och tidningen Tractor Power har en minst sagt trogen följarskara.
När Tractor Power kommer i brevlådan, då blir det frukost hela dagen sen.
Bidrar det liksom till lite community-känsla?
Absolut.
Men tidningen är också något av en vattendelare i traktorkretsar.
Kritiken mot Tractor Power är ofta att den är lite för flamsig, lite för tramsig. Vi har ju delar i tidningen som ska vara lite roliga, som inte liksom andas djupt allvar, utan vi har några sidor som kallas för surhåls. Party i surhålen.
Party i surhålen. Alla som har kört en traktor eller jobbat med jordbruk vet att det inte alltid går som man har tänkt sig. Ibland fastnar traktorn i gyttjan och resten av dagen tillbringas i surhålet. Och för vissa har det här blivit en sport i sig.
Det handlar väl egentligen bara om traktorer som kör fast, kan man säga. Eller råkar ut för missöden på ett eller annat sätt. Vissa älskar det. Vissa är lite mer negativt inställda. Men det är en stor grej. Och det skickas in bilder till oss på folk som har fastnat.
Traktorernas missöden är så populära att det har blivit en hel DVD-serie av dem. Det finns party i surhålen 1, 2, 3, 4, 5. Och under flera år sålde Tractor Power flera tusen DVD-er, bland annat i Tyskland. Schlammschlacht, som filmerna heter där, har fått kultstatus i branschen. Det anordnas stora tävlingar i surhålskörning. Hundratals skrikande åskådare står runt ett varsamt nergeggat hål för att se de bästa av de bästa försöka ta sig ur det iscensatta missödet bäst de kan. Och efteråt blir det ett obligatoriskt vinnardopp i sörjan.
En av filmerna därifrån, där man filmar den här surhålskörningen, som har lagts upp på vår YouTube-kanal, den har sett av över 11 miljoner människor. Och huvudsakligen de som kollar, Det är alltså människor i andra länder, alltså i typ Indien, Pakistan. Jättemånga som har kollat där, för de tycker det ser helt sjukt ut.
Erik Andersson tycker sig se en tydlig identitet och stolthet knuten till tidningens läsare.
Man kan väl säga att det finns en viss syn på bonnighet. Blicken som storstaden har på bönder och bonnighet är lite nedlåtande. Och det är väl mycket det handlar om. Att man istället för att nedslås av den blicken så omfamnar man sin egen identitet.
Precis som för många tidningar försvinner en del läsare, framförallt i konkurrens med internet. Och när jag träffar Erik i mars pratar vi om hur tidningen står sig mot den digitala konkurrensen.
Jag tror absolut att det finns ett utrymme för tidskrifter. Folk vill alltid läsa, och jag ser ju på mina barn att man hellre kanske bläddrar en tidning än att man läser på en skärm.
Men trots populariteten bland läsarna och känslan av att skapa en samhörighet kring traktorer går det inte alltid som man har tänkt sig. Sen vi spelade in det här reportaget har det hänt mycket. Utan förvarning i maj 2024 fick de anställda på Tractor Power beskedet om att moderbolaget som äger tidningen har gått i konkurs. Och att alla anställda kommer behöva sluta.
Ja, det var Joel Lamp.
Joel Sannemalm är den som har drivit tidningarna Tractor Power, Åkeri-entreprenad och Allt om gården.
De två annonsfinansierade tidningarna, Allt om gården och Åkeri-entreprenad, har ju gått sämre än Tractor Power.
Han började på Tractor Power år 2016 och köpte titeln av Svenska Media i september 2023.
Hade jag kunnat förutspå det så hade jag aldrig gett mig in i det överhuvudtaget.
Och flytta tidningen från en större organisation till ett litet bolag har medfört oväntade kostnader, vilket är en av anledningarna till att ekonomin inte har gått ihop.
Kostnader som jag kanske inte räknade med försvinner ju, liksom fördelas ut på flera titlar i ett större bolag.
Tidningen Tractor Power kommer att leva vidare i annan regi, men numren kommer att bli färre. Joel Sannemalm har alternativet att arbeta vidare som anställd på tidningen, men konkursen har drabbat honom hårt.
Men det är väl... Ja. Det värsta jag har gått igenom kanske i mitt liv. Vissa skulle säkert kunna, lugnt, mitt företag har gått konkurs, går vidare och så rycker man på axlarna och startar man ett nytt bolag imorgon, eller så har man liksom full fart framåt. Men jag är inte en sån person, så detta har jag vet inte, en sömnlös vår. Det är det som är så tungt, för att grunden i Tractor Power är ju glädje.
Och det är mer som har hänt sen vi spelade in det här reportaget. Jan-Åke, Lillen Karlsson, som du hörde i början.
Blandningen i den här jorden är ju alltså en komponent för att få det. Och det ska inte slira och det ska ändå dra.
Har tyvärr gått bort i en traktorolycka. Men hans smittsamma engagemang och värme lever vidare.
Och ni är alla lika intresserade?
Ja.
Ni pekade på Lillen förut och pratade om och skrattade lite. Vad var det med det då?
Ja, Lillen, han sover traktorpulling och han drömmer traktorpulling. Och vad gör han ens på traktorpulling? Det är den enda han har i huvudet nästan. Måste så.
Stämmer det här?
Ja, det kan man nog säga. Vi får Sverige runt med min lastbil. Vi bor och vi träffar alla traktorpullingtokiga människor i Skåne och Värmland och lite överallt.
Vad är det som är så kul?
Ja, det är många som undrar, vad är det för sport ni håller på med? Vad är för... Ja, det är tokigt. Det är inga prispengar. Utan det är äran.
Glädjen och kärleken till traktorerna är det tydligaste jag tar med mig från besöket i Väring. Något som märks direkt när man träffar entusiasterna som håller ihop allt.
Hur någon kan beskriva känslan av när man lyckas med en riktigt fet pull?
Man blir bara glad i hela själen, blir man bara. Det bubblar i hela magen. Det känns så jävla bra då.
Sist här hörde vi festivalorganisatören Erik. Och det var allt från oss på medierna den här veckan. Producent var Freddy Rammel, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Fanny Hedenmo. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Slamslacht.